Kul att ni ville komma till oss i alla fall. Nej, Scott kommer sen. Han hade en annan session han skulle bränna av först, men han kommer ner sen och säger hej.
Precis, ja. Han skulle skynda sig så han inte missar något.
Vi tänkte då diskutera enklare, billigare och snabbare kundprojekt med hjälp av Azure. Ur ett perspektiv där Microsoft och OF då har jobbat ihop.
Just det. Och Patrik Sjölin heter jag. Kommer från Göteborg. Och som en riktig göteborgare så kör jag förstås runt i min Volvo S70 från 98. Men det lär väl bli ändring på det nästa år när 30-årskrisen knackar på dörren. Jag jobbar som systemarkitekt på OF. Började som konsult. Åkte ut på uppdrag till kund, skrev lite Windows-applikationer, webbappar. Och sen sökte jag mig till internutvecklingen, för jag ville se hur man kunde påverka organisationen inifrån. Jobba med IT-stöden som de använder. Och efter ganska kort tid så antog jag min nuvarande roll då som arkitekt, som jag trivs hemskt bra i. Det var ett ganska naturligt steg för mig att anta den rollen, för jag hela tiden har varit väldigt intresserad av övergripande plattformsfrågor. I det här forumet kan jag inte låta bli att nämna att 2011 så vann jag tillsammans med några kompisar från Chalmers Swedish Game Awards. Vi fick ihop ett zombie-lagt spel på 9 månader som vi tävlade med. Det där med kostnader och intäkter, det tänkte vi inte så mycket på. Vi var bara glada tekniker som ville göra någonting kul. Så att spelet sålde inte så bra och vi fick hoppa på ett annat tåg. Men det var en spännande resa. Nevertheless. I egenskap av arkitekt så har jag jobbat med att lyfta backends från stora, tunga DLL-filer, C-sharp, POP-applikationer till serviceorienterade arkitekturer. Lyft ASP till MVC. Se till att från idén från kodrad till produkt, alltså byggprocessen är helt automatiserad. Just nu så jobbar jag tillsammans med Microsoft med att lyfta OF:s IT-plattform till Azure. Och det tycker jag är kul. I framtiden hoppas jag fortsätta jobba med övergripande IT-frågor, för det tycker jag är väldigt skoj. Jocke, hur många zombieslakta spel har du gjort?
Inga zombieslakta spel överhuvudtaget, tyvärr. Jag heter Joakim Slander. Jag är Azure TSP på Microsoft. Så jag jobbar som tekniskt säljstöd. Jag hjälper våra kunder från att förstå vad Azure är tills de är på banan. Sen kommer ju partner eller services eller någon annan liksom och hjälper kunden ännu längre fram då. Så det är mest en förståelse för vad plattformen kan och så vidare. Jag har tre söner, så jag spelar tv-spel på fritiden. Så ambitiös är jag. Och så cyklar jag lite mountainbike som alla som är mellan 35 och 42 gör nu för tiden. Ni vet, cykelvasan och allt det där. Det pysslar jag med.
Och vad gör då OF? Jag tänkte börja med att kicka igång en film för att få lite drag här inne. Nämligen OF Corporate Movie. Den beskriver ganska bra på några minuter vad vi gör. Så att den ska ni få se.
Creating progress since 1895. With a burning passion to make a difference in your world through sustainable solutions. As one of Europe's leading engineering consulting companies, OF has one of the most extensive reference portfolios in the world. We think our corporate motto says it all. Innovation by experience.
This is OF.
Take a look at some quick facts. 7,500 highly qualified engineers, as well as a unique network of an additional 20,000 partners. 100 offices in 20 countries. Although our primary market is Europe, we currently have assignments in 80 other countries as well. OF is listed on the NASDAQ OMX and has strong, long-term owners. Our unique Olympic partnership is also doing a great deal to help us build a strong OF brand.
But most importantly of all, what separates us from all the rest is the spirit and knowledge of our employees. Consistently, OF is ranked as one of Europe's most popular employers for engineers. And we pride ourselves on actively seeking equality. In Sweden, OF tops a very short list of dream employers for talented engineers. This means we can look for the cream of the crop when positions need to be filled.
Our promise to you, our fantastic, forward-thinking, and driven employees. No engineering or technical challenge is too tough. Together with you, we'll find the most efficient and profitable way forward. Our focus: energy, industry, and infrastructure done right and in a sustainable way. Here are just a few of our recent assignments. We're handling the first phase in the East Link project, the first of its kind in terms of Swedish high-speed trains.
We're building a new hydropower station in Switzerland at Nantes-Drance and developing two new nuclear power stations in Vietnam. We're enabling efficient cargo management at ports around the world for Civitel.
We're developing mining operations.
We're delivering robotized subcells in joining technology to Volvo cars for the new XC90 model.
We're developing the future of mobile telephony and the future of the car industry, especially within the area of active safety measures.
And the list goes on and on. A green thread runs throughout all our assignments. OF wants to be the most respected engineering consulting company when it comes to providing sustainable solutions. Because we know tomorrow is the result of what we achieve today.
Innovation by experience. OF. We connect technologies for your progress.
OF, som ni såg, är ett rätt så gammalt företag, funnits sedan 1895. Och under resans gång så har det formats om ganska så många gånger. En av de senaste omformningarna som jag tycker var rätt häftig var att vi försökte göra om vår image lite grann. För så som man såg på OF var att vi var ett gäng tekniknissar, män, framförallt män som liksom hade rutiga skjortor och flanellslipsar och... Det man snarare ville profilera sig som var ett modernt, ungt företag med stor mångfald och intressanta människor. Men det konceptet så tror jag, precis som videon säger, att vi kommer kunna lyckas fånga eller liksom få in mycket bra folk. Och en omformning som jag har varit med om, som är betydligt mer IT-infrastrukturrelaterad, är vad jag tänker gå vidare in på nu. OF driver projekt, både kundprojekt och interna projekt. Och i dessa projekt så är det väldigt viktigt för oss att vi levererar i tid och en bra produkt i slutändan. Tyvärr så har vi flera gånger, och jag tror att vi är väldigt bra på detta, men allt för ofta så har vi blivit bromsade av just beställningar av IT-tjänster. Från början så hade vi ju liksom fysiska burkar på kontoret. Det var OF-anställd personal som liksom så här köpte delar, konfigurerade burkar, och om man ville som projektmedlem ha någonting så då gick man ner till dem och sa att jo, men nu vill jag ha en webbserver, nu vill jag ha tre burkar eller vad det nu kan ha varit. Och så fixade de det, och det funkar bra, det var ganska trevligt så, men det var väldigt dyrt att hålla igång detta, och det var också inte alls flexibelt om man helt plötsligt insåg att men vi måste ju skala ut lite här. Så att vi, precis som många andra, gick över till en leverantör av IT-tjänster. Och då började det bli liksom, det började fungera lite bättre. Det fungerar verkligen. Förr eller senare så får man det man har beställt, och man betalar för IT-tjänsten från att den går upp till att den går ner, och när man själv väljer att avveckla den då förstås. Men detta var inte heller riktigt flexibelt nog för oss. Och för att på något sätt illustrera detta så skulle jag vilja ta en liten analogi över hur det har känts att jobba i projekt och när det kommer till så här IT-beställningar. Och om vi tänker att vi står i en stad och ska ta oss från punkt A till punkt B, vi ser några vänner som ska gå på restaurang eller liknande. så bestämmer vi oss för att ja, men vi löser detta genom att hyra en bil. Då måste man dagen innan ringa firman och liksom så här, ah, finns det någon bil ledig imorgon? Sen måste, nästa dag behöver man gå och hämta den. Kommer man på under resans gång att man behöver hoppa av? Ja, det går ju inte riktigt. Man måste åka och parkera den, för man måste hålla koll på den och få tillbaka den. Och vi ska ju inte prata om, det visar sig att vi kommer på att ja, men vi är 8 personer som ska med till den här restaurangen. Då får vi liksom boka om hela resan. Men kortfattat skulle man kunna säga att det finns, att det är 3 utmaningar som jag vill fokusera lite mer på. Och det är hastighet, alltså tid från att man har en idé till att IT-tjänsten är på plats. Och enkelhet, hur komplicerade beställningarna är. Och kostnadsfrågan. Och om vi börjar med hastigheten, så är det nog det problem som jag själv har upplevt varit mest frustrerande i projekt. Jag satt med i ett projekt för ett år sedan ungefär, där målet var att ta fram ett rekryteringsverktyg. Och där skulle vi, detta systemet då, det skulle integrera mot andra leverantörer. Och de här leverantörerna, de hade ett fönster på sig en vecka. Liksom, nu kan vi integrera mot er. Och de här borta säger att vi kan integrera mot er lite då, ungefär. Och så skulle vi själva testa detta också då. Så att vi behövde ju flera testmiljöer, det insåg vi. Så när vi började närma oss den här perioden då, så la vi beställningar. Det slutade med att vi fick några burkar. Några var rätt konfigurerade, några var fel konfigurerade och några saknades. Vilket innebar att vi missade några fönster mot våra leverantörer. Vi utvecklare eller projektmedlemmar satt och väntade. Det är självklart inte så kul. I ett annat projekt så skulle vi inför release bara byta URL. Och det kan man ju tycka är en ganska lätt operation. Bara liksom, hallå, vi ska ha en annan URL in till våra maskiner. Men då var det interna DNS-er, externa DNS-er, brandväggar och allt möjligt som gjorde att nej, det gick inte att lösa på ungefär 2 veckor eller vad det var. Så att det blev inget med det. Jag tror det tog ett halvår ungefär innan vi lyckades mobilisera kraft och energi att faktiskt ta tag i det där på nytt, så att vi fick den URL vi vill ha. Ganska enkelt men ändå väldigt irriterande. Och i en perfekt värld så skulle man ju kunna argumentera för att jo men hallå, om vi bara hade lagt alla beställningar korrekt från början, varit ute i god tid, känt till varenda liten integration och precis när alla kunde integrera mot oss. Ja, nej, då kanske vi inte hade fått några av de här problemen. Men verkligheten ser verkligen inte ut så. Utan det är snarare liksom, man har haft en god helg. Man kommer tillbaka måndag morgon, öppnar inkorgen och så. Shit, just det också. Och så liksom, ja, försöker man lösa det på något sätt. Och sen så är det också hastighetsaspekten vid release. När väl produkten ligger ute. Vad det nu än må vara för produkt. Det kan vara någon maskin eller någon webbsida eller någon SQL-databas. Och det visar sig att den är för klen. Användare får timeouts, kunder har dåliga upplevelser. Ja, vi lägger nya beställningar och på liksom att biffa upp maskinerna i fråga. Och efter några dagar så har det lösts. Så att liksom det är fine. Bara det att det har inte riktigt varit bra nog för oss. Vi behöver snabbare respons på de här bitarna. Liksom det är några minuter senare man vill ha de här sakerna på plats. Och om vi tittar på nästa utmaning som också har varit klurig för oss. Det är själva den här vattendroppen. Det ska beskriva enkelhet då. Men det är i alla fall enkelheten i det hela. Jag personligen anser att projektmedlemmar ska inte behöva känna till. Alltså oavsett om det är utvecklare eller kaddare eller vad det nu må vara. Man ska inte behöva känna till de här små detaljer om hur brandväggar och portar fungerar, utan man ska liksom fokusera på utveckling. Och vissa kanske har någon IT-snubbe som man liksom pratar med, som i sin tur fyller i något webbformulär och som då lägger beställningen. Men jag och jag tillsammans med team har lagt sådana här beställningar och vi får dem inte alltid rätt, för att de är ganska komplicerade. Man måste själv tänka på alldeles för mycket egentligen, när man kanske egentligen bara vill ha säg en databas. Och så vi ska kunna ansluta till den och den ska vara nåbar här och där. Och det är liksom, man vill inte hålla på och veta de här detaljerna. Och leverantören av IT-tjänster kan ju sen, de har ju alltid ryggen fri för att de säger ju liksom, ja men ni beställde A, B och C. Ni fick A, B och C. Och så att jag menar, det är ju ert fel. Och där har de ju på något sätt rätt. Och om vi hade kunnat gå in och ändra detta direkt så kanske det inte hade varit något problem. Men då får man ju lägga nya beställningar och hoppas på att det ska bli rätt. Och sen har vi också de fallen då det faktiskt är rätt beställningar från vår sida. När de, men så blir de ändå fel. Och i sådana fall, i vissa av de här fallen så har vi suttit och kanske felsökt i en vecka innan vi inser att oj, det är inte webbsidan som vi har utvecklat det fel på, utan det är liksom leveransen av någon virtuell maskin eller så som det är fel på. Sen så är det också klurigt att behöva tänka på prestandan. När vi lägger beställningar så vill vi helst inte behöva fokusera så mycket på hur många kärnor ska datorn ha, hur mycket minne ska det vara. Utan vi vill helst bara lägga beställningar och lita på att det tas hand om under tiden. Sen så har vi också, sist men inte minst, har vi kostnadsfrågan. Och här vill jag relatera tillbaka till hastighet och enkelhet. För vad är det som har hänt när vi inte får rätt IT-tjänst på plats i tid? Jo, projektmedlemmar sitter och kanske inte kan jobba alls i några dagar. Det kan bli mycket bortkastat arbete. Vi missar leverantörers fönster att integrera. Det blir liksom väldigt mycket onödiga utgifter där. Sen så har vi också den faktiska kostnaden. Om vi tittar på testmiljöer till exempel, så kanske man har kommit fram till att säger den 27 januari ska vi göra ett test, och vi ska också testa i slutet av februari och slutet av mars. Men man vill ju inte ta ner den här testmiljön däremellan, för då det blir liksom jätteknöligt mot en sån här leverantör när det liksom man får vänta veckor då, så att man har uppe den hela tiden. Så men tre dagar på tre månader använder man resursen. Det är väldigt mycket onödig kostnad, men det känns inte riktigt som att man får det man betalar för. Och så har vi ju de stora tunga produktionsmaskinerna. Om vi tar vårt intranät som ett exempel. Jag tror att 10 timmar om dagen ungefär är det aktivt, och det är väl mellan 7 och 5 ungefär. Då är det mycket tryck, liksom, då behöver maskinen vara stark. Men övrig tid så vill man ju att systemet på något sätt ska skala ner åt den, men det gör de inte. Så att vi betalar liksom full avgift hela tiden, megaprestanda, fullt ös, oavsett om inte en enda människa på hela jorden inne i systemen. Och kortfattat skulle man kunna säga att leveranserna har inte varit tillräckligt snabba. Vi har inte fått den hastigheten vi har behövt. Det är en stor utmaning. Beställningar har varit för komplicerade, och vi får betala för saker vi egentligen inte riktigt använder. Och lösningen på detta, det ska jag komma in på mer i detalj sen. Men innan det så ska Joakim få visa hur man administrerar Azure. Mm.
OF har ju ungefär, i det här projektet så har vi ungefär 2000 utvecklare som på sikt ska in och själva kunna skapa resurser i Azure. Och då tänker man, om man är den som sitter på plånboken och du släpper loss 2000 utvecklare, wild and crazy Azure, alltså någonstans kommer det bara åt fanders. Man behöver ju inte ha så livlig fantasi för att inse det. Och då har vi löst det med hjälp av dels EA-portalen, och sen liksom tricklar det ju neråt i systemet. Har ni varit inne i EA-portalen någon gång? Någon? Ni kan nicka lite då. I EA-portalen administrerar man ju sitt Enterprise Agreement med Microsoft. Och då har vi byggt om den. Det ser ut så här i dagsläget. Självkritiskt kan man säga att den är väldigt snygg, men ungefär lika långsam som den var tidigare. Så kan vi bara enas om att den kunde vara snabbare. Men i EA-portalen kan man då till exempel bestämma om man jobbar med andra leverantörer som OF gör, eller om man är leverantör till en kund, så kan man då i EA-portalen bestämma varifrån man vill kunna tillåta inloggningar. Så i rutan som vi ser där så kan man då välja mellan bara Microsoft-konton, det är alltså det som förut heter Xbox Live IDs, eller om det är Azure AD-konton, Worker School Accounts, de som också ligger i Office 365, eller om det är mixed, så man kan blanda mellan alla olika typer. Och så finns det då cross-tenant som gör att om ni har ett Azure AD och jag har ett Azure AD, då kan vi lägga till konton från varandras Azure AD. Då behöver jag inte lägga till er som gäster i mitt och hålla på liksom och trockla med det där, utan ni har era identiteter, jag har mina. Och slutar du hos er så behöver inte jag bekymra om att ditt konto ligger kvar i mitt AD, utan är det avaktiverat hos leverantören så kommer han inte åt några resurser hos mig, så att säga. Man kan också bestämma om man ska få handla i Azure Marketplace. Så en utvecklare, är det enabled, då kan en utvecklare till exempel köpa en barracuda brandvägg i Marketplace och rulla ut som en del av sin lösning. Och man kan tillåta eller inte tillåta då att department owners och utvecklaren som är account owner kan se hur mycket deras subscription har kostat. Så i OF:s fall så ville vi ju då att respektive avdelningschef skulle se hur mycket pengar de har ackumulerat och att utvecklarna skulle se hur mycket de har gjort av med. Så att de får en förståelse för att väljer man liksom en G5-maskin för 60 000 i månaden så kommer det att kosta pengar. Liksom. Sen om vi går vidare då, så finns det då departments. Det är de som är längst upp där, de gröna fyrkanterna. Och det här är egentligen mer en pengafråga. För på sitt EU-avtal kan man då lägga en pott med pengar. Man committar sig för sig $10,000. Och då kan man assigna quotas till respektive department. Så ni får $1,000 var och ni är department owners. Då vill ju ni veta så här, har jag bränt mina $1,000 nu eller inte? Och då får man ett mejl vid 50, 75, 90 och 100% av den här quotan. Som berättar att nu har du bränt hälften av din budget. Det är dock inte ett tak, utan om utvecklarna liksom rullar ut G5-burkar och det bara snurrar på så susar man förbi det taket i 180. Men då har man i alla fall fått en notifiering om att nu har du liksom gjort av med pengarna. Och på sitt EA sen när man får fakturer så får man spesat per department hur mycket pengar de har gjort av med. Så det är ganska lätt att liksom intern fakturera. Man kan också ange kostnadsställe och massa sådana saker på de här departmenten. Ja. Det här är på departmentnivå, så i ditt department så har vi sedan accounts. Ja, vi kommer dit. Ja. Så då har vi departments som är liksom den översta nivån. Tänk marknad, HR, finans, IT. Sen har vi då department owners. Det är de som får de här mejlen som berättar att någon gör av med pengar. Och sen skapar vi då accounts, vilket vi gör i den här sidan. Så längst till höger där har vi då om det ska vara ett Microsoft account eller work or school account. Och så kan vi välja vilket department som kontot hör till. Så svaret på din fråga nu är att när vi skapar kontot väljer vi department. Och den som sen får det här kontot, man får ett mail då, så går man in och skapar sin egen subscription. Den subscription man skapar hamnar i det department som jag som EA-admin valde. Så i EA-portalen bygger man egentligen bara liksom den organisatoriska strukturen. Departments, accounts. Och sen hamnar de subscriptions som skapas av kontoägarna i rätt department. Och då rullar pengarna liksom uppåt från respektive subscription till department och sen till den stora EA-hinkan. Så får man då en översiktsblick här i portalen som man kan filtrera då på departments, accounts och subscriptions, hur mycket de har gjort av med och vilken månad. Så man snabbt kan härleda att kontot som Patrik har, han har bränt $1,000. Det kan jag lätt gå in och se i portalen. Så här, Patrik subscription, $1,000. Så det behöver jag aldrig liksom diskutera. Så här, det var inte min VM. För har man en subscription och kastar allt i samma, då blir det ju lätt så här. Nej, jag startar ingen G5. Och sen sitter alla och tittar åt andra hållet. Och man får en översiktsbild där uppe till höger. De gröna som ni ser där, nu ska jag göra som man inte får göra, använda laserpekan. De gröna innebär att man har pengar kvar i sin hink. Man har committat en slant och man har fortfarande inte gjort av med de pengarna. Och när det blir rött, då har man kommit till overage som det heter. Då kommer man att få en faktura var tredje månad av oss. Och då ser man här att den summan pengar är liksom störst, för att det är där vi har gjort av med pengarna. Men då får man sin faktura också uppdelad på en marketplace, som man har köpt något i marketplace, som man ser vad man har köpt och hur mycket det kostar och så vidare. Så man kan lätt se på sin faktura och i portalen vart man har gjort av med pengarna. Och sen där nere, som vi är inne på, kan man filtrera på vilket department, vilket account. För ett account kan ha flera subscriptions. Eller vilken subscription har gjort av med hur mycket pengar. Så det är liksom kostnadsuppföljningen på det sättet. Så vi vet vem som har gjort av med vad. Och där nere ser vi då summorna per subscription i det här fallet. För den är ju helt ofiltrerad. Så vi ser att Industrial IT i Nynäshamn, de har bränt 37 euro. I oktober, till exempel. Sen pratade vi i det här med identiteter. Kör ni Office 365? Yes. Då har man ju en Office 365 tenant där man synkar upp sina användare och gubbar och gummor. Och i Azure heter det Azure AD, men i bakkant är det egentligen exakt samma infrastruktur. Så kör man Office 365 idag så kan man få upp sitt Azure AD även i Azure-portalen. Och det är därifrån identiteterna kommer som OF i det här fallet använder sig av för att skapa accounts som sen får subscriptions. Och anledningen till det är för att nu är det ju företagets identitet. De konton som du loggar in med i Azure-portalen ägs ju i det här fallet av OF. Men om det är Microsoft-konton, då är det ju användarens privata identitet. Så att säga. Så när någon slutar, ja, ni förstår ju vart det barkar, då ska ju vi så här, hade Patrik någon eller? Nej, jag vet inte. Men vi har ingen kontroll på hans identitet, så vi kan heller inte liksom göra oss av med den, så att säga. Och på samma sätt kan man då i Azure AD kan man tilldela andra applikationer till de här människorna. Salesforce, Twitter, Facebook, Project Place, var det nu må vara. Och då är det så att när Patrik slutar på OF och vi avaktiverar hans konto internt i vårt AD, då försvinner ju han från Azure AD eller Office 365 i samma sekund, och då har han heller inte tillgång till exempel Project Place där våra projektplaner ligger för vad var det, höghastighetståget mellan Jönköping och Göteborg. Det är lite oroväckande om han liksom börjar hos en konkurrent men fortfarande kan logga in i Project Place och läsa våra projektgrejer. En gång till. Ja, då kan man i EU-portalen byta ägare på hans subscription. Så att när Patrik slutar, då assignar jag bara hans subscription till mig. Och då får jag ägarskap på de serverna. Ja, men då när de konsulterna, när de är klara till exempel, då kan du... Ja, då plockar du över ägandeskapet och då har ju du, eftersom det är ditt Enterprise Agreement i det här fallet och din struktur, så då har du ju någon som är ägare av hela strukturen. Den människan kan alltid byta ut alla människor under. Sen är rekommendationen som vi har gjort i det här fallet är att vi har kört servicekonton, alltså en gemensam maillåda som är mail-enabled. Så att om Patrik slutar på OF så när hans maillåda drar så är det fortfarande någon annan som kan läsa den med mailen. Så att det inte är personbundet, för då blir det ju genast mycket jobbigare. Liksom. Så nu har vi ju strukturen, vi har kostnadskontrollen, de får skapa grejer själva. Och då har vi löst det med, när vi pratar teknik nu då, att utvecklande, det finns liksom ett ramverk där vi kom överens med deras outsourcing-leverantör för vad som krävdes för att det här skulle vara godkänt. Och då har vi... Till exempel så finns det då möjligheten att lägga till co-admins på alla subscriptions. Så alla konton som skapar subscriptions är ju ägare. Och sen läggs det till en co-admin som också kan logga in. Så att det är alltid någon från liksom projektgruppen på OF som kan logga in och typ stänga av grejer om det skulle barka åt fanders. Man vill ju inte, liksom inte kunna kontrollera det här. Sen finns det då images i Azure. Nu vet de färdigbakade. Och då får de, som det är i dagsläget, så får man välja vilken image man vill, så att säga. Och det finns även en möjlighet att välja liksom den OF-sanktionerade imagen. Men om man väljer någon image av de som är hej, välkommen, som är tom så att säga, så måste man köra ett visst PowerShell-skript. Och det skriptet lägger med maskinen i domänen i ett specifikt OU där det slås på massa GPO för Windows Update, brandvägg och så vidare. Men de maskiner som hamnar i det OU:t är omanagerade av outsourcing-leverantören till en kostnad av 0 kronor. Annars är det ju ofta så att om en outsourcing-leverantör dyker upp 100 datorkonton, ja, då tar de betalt för 100 datorer. Ja, 18,50, oavsett om de liksom har gjort något eller inte. Och så är kravet ofta att de ska ha lite sin backup-programvara, sin övervakningsprogramvara och sådana saker. Så där är liksom någon sorts mutual understanding att de här burkarna behöver ni inte röra för de befinner sig i Azure. Utvecklarna, för dem ser det ut så här. De startar Visual Studio. Här till vänster ser man då de saker man, som de har tillgång till i Azure. Så de behöver egentligen aldrig logga in i portalen och liksom hålla på och peka och klicka där. Utan de startar Visual Studio, de är inloggade, de får upp alla sina subscriptions som de ska se. Och sen kan de då till exempel skapa maskiner. Så vi har min gubbe, han har en subscription. Och sen när man då skapar en maskin så väljer man då ny virtuell maskin, Windows Server och så vidare. Så väljer man den image man vill ha och så har man ju valt en subscription. Man kan placera den i ett virtuellt nät och då är det förkonfigurerat på departmentnivå som jag var inne förut. Att det finns vissa virtuella nät som är knutna till OFs test- och dev-miljö. Och där har då outsourcing-leverantören satt upp vissa regler för respektive nät. Så är det ja, som infrastrukturgänget. De kommer åt vissa maskiner på test och dev. Ja, industrigänget kommer åt vissa maskiner. Så det är inte liksom fullt blås in i prod. För det känns lite osäkert. Så här har vi då byggt. Så vi har i exemplet här då, 3 olika subscriptions som är med VPN ner till brandväggen. Och så går trafiken in då till vissa server på test- och dev-näten. Men prod-nätet är helt frånskilt. Så om man vill prodsätta en applikation i Azure så måste man ändå ha ett specifikt projekt. Det är en separat subscription som inte ägs av någon på test- och utvecklingsavdelningen. Det krävs multifaktorinloggningar i portalen för att det är prodsatt så ingen kan logga in med användare med lösenord från en flygplats i Berlin. Så det är liksom helt separat från det här. Och då tillsammans med OF, IT och outsourcing-leverantören har vi liksom tagit fram alltså att alla är ja, mer eller mindre nöjda med i alla fall en fungerande lösning. Vilket då gör att det går mycket, mycket fortare.
Tack så mycket Joakim. Nu har ni alla full koll på hur man administrerar Azure, va? Så bara gå hem och sätta upp det i organisationen. Inga problem. Ja. Nu till den lite mer positiva delen då, när jag pratar om saker som faktiskt fungerar bra. Vi tror ju på OF någonstans att vi har hittat en lösning som faktiskt funkar för oss. Och det är ju att börja använda som målet mer och mer. I vårt fall Azure. Det är ju lite av en no-brainer när man redan som vi på OF då sitter i Microsoft-miljöer. Allting jackar ju in ganska lätt och med det så betyder det inte att andra tekniker inte fungerar. Som om ni var på Hanselmans föreläsning igår. Men då visar han ju liksom hur Node.js och POP och liksom allting jackar in ganska bra. Så det är inga problem om man inte sitter i Microsoft-miljöer. Men för att om vi ska återkoppla lite till den där analogin som jag hade förut när vi stod i en stad och skulle ta från en punkt till en annan, så finns det ju, som jag sett andra föreläsare också kört den analogin lite grann, det finns ju en lösning på det här problemet som är lite smartare än att hyra en bil. Och det är ju förstås trafikens molntjänst, taxibilar. Vi behöver inte planera särskilt noga, vi kan ringa dem när som helst, de kommer, plockar upp oss, vi betalar bara för precis den sträckan vi tar oss och jag kommer på att vi är fler än vad som får plats i en bil så ringer vi bara och så får vi fler bilar. Det känns smart. Men innan OF började med molnet så hade vi ju som sagt en leverantör av IT-tjänster och vi hade lite burka koll på kontoret och det kändes ju ganska bra och det, man möts ju alltid av en form av motstånd i organisationen när man börjar prata om det med molntjänster. Det var ganska många, inklusive jag, som hade massa frågor kring hur kommer det funka rent juridiskt? Var hamnar datan? Är det säkert? Hur kommer vi bara kunna flytta upp våra saker? Kommer det som läggs upp i Azure att kunna prata med det som vi fortfarande har kvar i vår interna domän? Det var mycket så här liksom spooky funderingar. Men vi bestämde oss för att kontakta Microsoft och vi kom fram till att vi börjar med en 2-dagars workshop och här blev jag personligen ganska imponerad för efter de här två dagarna bara så gick vi från att liksom vara ganska så här helt frikopplade från molnet till att ha en liten låda uppe i Azure. Då hade vi liksom så här en department, en sån här EA-administratör som Joakim visade och en sån här subscription och vi kunde börja flytta upp våra miljöer. Vi hade, och det fina här också var att den här lådan Azure kunde prata med de interna resurserna. De såg alltså vår domän. Så att det var bara att börja flytta upp med webbsidor, ta virtuella maskiner från vår domän upp i Azure. Och de resurserna som var lite svårare att flytta upp, som liksom var, de kunde vi flytta på sikt. För det var ju inga problem, de kan ju ligga kvar där, för integrationen var ju möjlig tack vare att man såg direkt in i domänet. Sen fick vi också svar på en del så juridiska frågor som lugnade många ganska mycket. Och det var ju det här med var hamnar datan. Det visade sig att Azure finns i, sist jag kollade, 25 regioner kan man säga. Nu finns liksom norra Europa och det finns östra Asien. Och man kan lita på det, att lägger man upp datan där så stannar den där. Man vill ju kanske inte att datan ska springa iväg till USA eller till exempel, så det kan vara lite farligt. Men det är löst på ett väldigt smidigt sätt faktiskt. Så man kan bli compliant med länder i den regionens specifika lagar. Och om vi tittar lite mer specifikt på de här tre utmaningarna då, om vi börjar med hastigheten. Det är ingen hemlighet att det går fort att lägga upp saker i Azure. Redan för 2-3 år sedan när man tittade på Azure demos så såg man ju att men det går fort att lägga upp IT-tjänster oavsett om det är virtuella maskiner eller vad det än må vara. Som en projektmedlem på OF kan ju i princip gå in i Azure, lägga upp den resursen de vill ha. De går och tar en kopp kaffe, när de kommer tillbaka så är den uppe. Vi behöver inte längre ha den här perfekta planen som jag pratade om. Vi behöver inte tänka ut allting i förväg. För det går så pass fort att lägga upp. Så när vi kommer på saker as we go by i projekten. Att oj, nu behöver vi en integrationsmiljö här också. Vi behöver testa lite mer här. Och då lägger vi upp det. Det är liksom inga problem. Och också inför produktsläpp. Behöver vi inte heller känna oss på alls lika oroliga längre. För att vi behöver ändra prestanda på en maskin för vi märker att produkten i fråga är inte så snabb som vi förväntade oss. Då kan vi gå in, manuellt ändra, starta om. 2 minuter senare så är det på plats. Och i vissa fall så är Azure så smart, som ni säkert har hört av flera här, att det kan autoskala IT-tjänster. Det går inte på alla, men det går på vissa. Och då har vi till exempel konfigurerat det så att om man ser att lasten går över 80% så skalar Azure upp. Och går den under 60% så skalar man ner burken. Så då får ju så blir användarupplevelsen alltid precis vad man önskar. Jag skulle också kunna visa här lite diagram på hur lång tid det tog innan att sätta upp IT-tjänster. Hur lång tid det tar nu. Men jag hoppar det för att det... Jag skulle vilja säga att hela den här tidsaspekten, den är ganska så löst. Det rör sig om minuter. Så att det är inte så mycket att se. Det så här höga staplar bredvid så låga staplar. Och så har vi enkelheten. Ja, vi upplever att det faktiskt har blivit väldigt mycket enklare för oss. När man som projektmedlem vill lägga upp en resurs så kommer man in i Azure och möts av ett formulär. Men det guidar en igenom ganska smidigt från att ja, men jag vill ha, säg, en virtuell maskin, eller jag vill ha en webbsite dit jag kan publicera saker, eller en jobbschedulerare, så guidas man ganska enkelt från liksom att man börjar klicka på den till att man tar finish och den är uppe. Sen så har Azure också abstraherat bort väldigt mycket detaljer som man inte alls är intresserad av egentligen. Det går fortfarande att komma åt dem via PowerShell som man vill, så här superkonfa sina sajter, så går det fortfarande. Men i 99 fall av 100 så behöver man inte det. Jag personligen har gjort det någon gång, men inte så mycket mer än så. Och jag vill också påpeka det här med prestandan igen. När vi lägger beställningen, vi behöver inte kolla så mycket i förväg på hur många användare kommer det vara, när kommer det vara peakperioder, utan vi litar på att om vi ser en störning, då kan vi gå in och rätta till det. Så det gör också själva beställningsförfarandet blir enklare. En annan fiffig grej, det är att vi får varje gång vi lägger upp en IT-tjänst, eller de flesta IT-tjänster har detta, att man får en extern punkt på internet som direkt är åtkomstbar utifrån. Så att om vi håller på att samarbeta med en leverantör som inte har access in i vår domän, så kan vi på bara någon minut från att vi har beställt maskinen, så kan en leverantör utifrån börja sin integration. Och det är värt hemskt mycket faktiskt. Och när vi ska få någonting fint i produktion sen med någon snygg så här AF-konsultadress, då har vi valt att fortsätta samarbeta med vår leverantör och IT-tjänster, för det är någonting som de har genom tiden gjort väldigt bra, haft dem med vår externa DNS. Så det gör vi bara så enkelt att vi ber om en yada@afconsult.com, och så bara mappar vi om den till den här externa punkten som vi har fått tilldelad av oss i Azure, och så är det klart. Så att man kan ju fortsätta ha bra samband med sin leverantör och IT-tjänster, som Jocke också pratade om tidigare, hur vi sätter upp subnät och hur vi liksom allokerar det. Man kan fortsätta ha ett bra samband, så det behöver inte vara att man liksom klipper alla band, och det gör ju hela processen smidigare, även om man på sikt flyttar mer och mer ansvar till molnet då. Sista utmaningen, kostnaden. Där skulle jag vilja relatera tillbaka också till de tidigare två utmaningarna. Enkelheten och hastigheten. Vi behöver inte längre sitta och vänta på resurser. Vi får dem i tid. Beställningarna är enkla. Kommer vi på att vi behöver ändra på någonting, ja, då gör vi det direkt, och inom några minuter så är det ändrat. Så vi betalar inte längre så mycket pengar till projektmedlemmar som bara sitter och väntar. Sen så betalar vi också för precis det vi använder och inte mer. Tack vare autoskalning, tack vare möjligheten att ta upp en testmiljö, köra sina tester, ta ner den. Eller ibland kanske vi vill göra så här avancerade grafiska simuleringar eller beräkningar. Ja, men då slänger vi upp massa tunga, häftiga datorer. Vi gör de här beräkningarna och sen är det klart, ja, då tar vi ner det. Sen så har vi några faktiska kostnader också. Och detta är ju för OFs, om man ska säga, last. Och våra användare och våra projekt. Det behöver inte vara helt representativt för er. Men om man tittar på...
Jag vill bara flika in att för er som är färgblinda, som jag lätt kan bli, så den här projektorn tyckte inte så mycket om den här lilla färgen. Det finns en stapel bredvid, vill jag bara säga. För att jag får kämpa med att få syn på den.
Fanns en laserpekare?
Ja, det är den röda knappen.
Ja. Då använde jag också den, trots att jag fick reda på att man inte skulle det. Yes. Men om vi tittar på SQL till exempel, så har det för i testmiljöer tidigare rört sig om runt 2000 kronor per månad, eller för produktion då 12 000. Respektive idag då, när vi tittar på att få upp en test SQL i Azure, då kan det ligga runt 1000-lappen, och i vissa fall som den här stoppen indikerar endast bara 300-400 kronor. För Azure finns det någonting som heter bara database, och då undviker man hela det förfarandet med en virtuell maskin, en SQL-server och licenskostnader. Då går man runt det och så får man bara en enkel databas, och för test så räcker det nästan alltid. Sen har vi också tog ett exempel på webbsidor. De har i test varit ganska dyra innan, också runt 2000 kronor för en sån här maskin. Och alltså kostnaden är i princip obefintlig, den finns där, men den brukar ligga mellan 180 om det är väldigt få testcases, upp till kanske 300-500 om det är lite mer. per månad då.
Och diffen där blir ju att hos outsourcing-leverantören får man ju oftast en hel VM med IS. Det är din VM.
Precis.
Medan här är det ju PAS. Det kan liksom, det är fortfarande en VM, men det är ju ingen som managerar den. Utan när vi gör PAS webb, då är det ju bara en image och din kod. Så när vi uppgraderar, så uppgraderar vi en enda image. Och sen rullar vi ut, redeployar vi den och tar din kod en gång till. Det är därför det blir så kostnadseffektivt.
Mm. Stämmer. Och produktion, det blir, har blivit, har visat sig bli lite dyrare än, det är inte den otroliga gainen, men det är fortfarande en bra gain. Det har ju det här är medelvärden som jag har plockat ut från så här Excel-filer som vi har haft från olika rapporter. Och då brukar det ändå röra sig om en 3-4 tusen i årsfall för en produktionsmiljö i Azure. Men fortfarande on-prem eller via leverantörer och IT-tjänster så pratar vi ändå 6-7 tusen kronor. Och har man mycket IT-tjänster så, nu vet jag inte hur mycket ni har, men OF har tusentals om man tittar på hela vår pool. Och jag tror det finns säkert några som sitter där inne som har det också. Eller så har man bara ett tiotal. Och hur mycket man sparar och tjänar, den matematiken, den får man ju själv sen. Så att det enda vi hoppas på nu och på efter är att Microsoft inte höjer kostnaderna när fler börjar använda molnet. I framtiden så har vi också tittat på OF, så jobbar vi mycket med grafiska projekt, alltså ganska tuffa grafiska simuleringar och CAD, alltså CAD-projekt. Och tidigare så har Azure inte kunnat erbjuda några GPU:er i molnet, men nu i slutet av september så har vi noterat att det finns en N-serie av datorer som har GPU-kraft. Så att vi pratar mycket om det på OF nu och hoppas att vi ska kunna göra en liknande resa där. Som är. Den analysen är inte klar, men vi har höga förhoppningar på det. Mm. Slutligen så skulle vi vilja säga att vi hoppas att det går bra för er i era kundprojekt och att ni lyckas med att lyfta IT-infrastruktur till molnet. Och om ni redan är i molnet så hoppas jag att ni upplever ungefär samma gains som vi gör. Tack för att ni lyssnade.
Har vi några frågor?
Har ni några frågor?
Glasklart.
Såklart.
Ni bara EA-portalen, Buggis, Azure.
Självklart.
We know that. Bara köra. Om ni har några, kommer på några frågor eller inte vill ställa dem i grupp, så kan ni mejla mig på jonas@microsoft.com. Ibland är det så att man har en fråga men inte vill liksom lägga fram för andra. Har erfarenheten visat. Har ni haft två bra dagar? Var det bättre än förra året? Var ni här förra året? Nej. Vilken var bäst? Var det Hansel Man i morse? Ja, jag hade knappt sett honom innan. Trots att vi är kollegor, vi är 200 000 anställda. Men det var sjukt bra. Det är kul att det kan kliva på någon som... Ja, hälften här är ju IT-proffs, har väl aldrig hört talas om honom. Och ändå liksom få hela rummet och känna sig delaktig. Det var jäkligt mäktigt. Ja, vår vd Jonas Persson, han vill ha den. Jag får ganska många inbjudningar så jag kommer att prata på vårt frukostseminarium. Och det känns ju kul, så här Grand Hotel, ni vet, hotellfrukost. Så svarar man så här, ja, jättegärna. Och så ser han liksom foten av Joakim Muslander och bara, men du är ju inte Jonas Persson. Nej, men det har jag aldrig sagt. Eller är det du som mejlar mig? Så får jag sitta och forwarda mejl till honom. Liksom. Han har Jonas P. Men min kollega nu som tog över min gamla roll, han heter Jonathan Andersson. Han fick Joa. Alltså tre bokstäver, @microsoft.com. Och då har ju alla har ju ett internt alias liksom. Så det är 200 000 alias. Men de trestaviga borde ju ha gått först, kan man tycka.
Men om inte ni har några fler frågor så har jag en fråga. Och det har ni, vad kommer ni från för företag? Är det någon av er som håller på med det här nu? Lyfta liksom stora plattformar till Azure för att underlätta just i kundprojekt eller så? Är det någon?
Ja.
Jag tror att alla sitter ju på samma utmaning. Ja. Alltså, har man en outsourcing-leverantör som tar 2000 per burk, då blir det ganska jobbigt om man behöver 10 burk. Alltså, någon ska ju ta kosten. Mm. Eller som vi har sett på OF, han jobbar i projekt i 3 månader och sen är delprojektet slut, men om 8 månader ska man fortsätta. Ja, typ som nu med höghastighetstågen. Mm. Liksom. Ja. De där 8 månaderna, vem tar smällen för det? Ja. För att det ska ändå, grejerna måste ju finnas kvar. Och då, oavsett molnleverantör, då stänger man ju av det, betalar liksom en struntsumma för lite lagring, och när det är dags, då är det bara power on. Det är den stora vinsten här, tror jag.
Ja. Ja. Nej, det brukar ju bli lite, ja, precis som denna sliden. Man tittar lite på priserna, och så blir det ju någon form av medelvärde. Så om kunden frågar till exempel då, säger att vi behöver 3 testmiljöer. Ja, då vet man liksom, 3 testmiljöer säger för webb och databas. Då blir det ju någonstans för något förfarande, typ att ja, men vi vet att det är typ, då slår man väl på lite, säg 500 kronor i månaden gånger 3 gånger 12. Och ja, precis, lite så här mallar liksom, och då vet man att okej, då kommer det sluta på, ja, det kommer vara 15 000 eller det kommer vara 10 000. Eller. Det är lite så man får göra då, för att den här Azure-kalkylatorn som finns online, den använder man ju i början då, men den, jag har upplevt att det blir mer rättvist när vi kör något medelvärde på liksom våra projekt. Man får också fråga lite om vad är det för typ av användartester ni vill göra. Liksom, kommer det vara mycket trafik? Ska punkten vara uppe på internet till alla? Eller är det bara liksom ni internt som vill ha en koppling till den här testmiljön? Det kan liksom spela lite roll, så man får ju fråga ut kunden lite grann vad det är de behöver för typ av tester. Då. Ja. Ja. Ja, då kan det vara väldigt svårt. Då
beror sen är ju kalkylatorn oftast bara en ögonblicksbild. Ja. 1000 ja. Gubbar, 1 gig data, ja. Boom. Och sen, aha, det blev 8000 gubbar, fuck. Eller jag menar, ja, menar jag. Pardon my French. Ja. Nej, fast den diskussionen har jag med nästan alltså alla våra kunder. Nej, alltså det är Azure, så här mycket kostar Azure, för vi kan ju på kronan berätta att har den här VM:en på 24/7, då blir det 144 spänn. Så mycket blir det. De bara, ah, men vi kan göra det billigare själva. Har du räknat med då liksom personal, el, alltså alla kostnader? Nej, men vi har redan betalat för vår hårdvara. Ja, fast jag har ju 70 man på IT-avdelningen, de ska ju ha lön varje månad. Blir det verkligen billigare? Ja, vilket är liksom skitsvårt. Och den egentliga vinsten du gör, om du tar alla dina servrar och så bara flyttar du ut dem som de ser ut, fast i någon valfri molntjänst, då spelar det ju ingen roll, för du har samma skit kvar ändå som måste underhållas. Men kan du flytta det till PaaS-tjänster, då gör du ju en jättevinst. Mm.
Ja.
Absolut inte. Nej. Exakt.
Ja, men det är ju exakt så. Det är faktiskt precis så som vi påfar det idag. Vi är ju inte i mål. Vi har ju inte 100% av liksom alla projektresurser eller produktresurser i molnet. Utan det finns ju vissa sådana här surdegar som man liksom, nej, vi vågar inte. Eller liksom, nej, det här går inte, vi får vänta med det. Men så finns det några no-brainers som liksom bara, men de här flyttar vi upp. Liksom. Och man kan ju börja i något litet hörn.
Sen är det ju ofta så att man måste våga tänka nytt. Alltså man har ju en massa gammalt som man aldrig kommer bli av med. Men då är det också, ja, vi ska utveckla en ny app som är en Windows Phone-app för banken. Fantastisk. Ja, Handelsbanken nämligen. Men när man utvecklade den, det är inte så att den liksom kör någon så här VPN-koppling till någon DMZ-server som man hade gjort för 10 år sedan, utan det är någon ändpunkt på nätet, bank-ID med något restanrop mot någon tjänst som publiceras. Liksom. Och tänker man nytt, då blir det ju mycket mer spännande. Det är då man gör vinsten. Men tar man en gammal 2003 och så lyfter man upp den som en VM, då har man ju inte vunnit någonting. Utan, men som i ert fall, ni skulle kunna flytta upp, liksom, vi tar Microsoft och er som exempel då. Vi finns ju i 193 länder, 28 000 SharePoint-sajter som vi kör i Azure. Vi har alla i lokala admins på våra arbetsstationer. Vi har inga hemkataloger för vi kör OneDrive for Business. Allt som delas med våra team ligger i SharePoint-sajter. Jag kan åka, liksom, jag skulle kunna logga in på en dator hos någon av er och komma åt all min information. Och min inloggning sköts mot Azure AD. Jag behöver inte ens ha en domänjordnad burk längre. Alltså, och det är ju för att, ja, dels vi kallar det för dogfooding. Vi får äta det vi själva producerar. Liksom. Men det som är coolt är att vi gör ju ändå, vi är ju hyfsat produktiva på dagarna. Om inte min burk funkar, då, är jag helt, då gör jag ju ingen nytta. Men vi har också en massa surdegar. Vi har ett helt, alltså alla våra byggserver för Windows kör fortfarande 2008 och står i en källare i Redmond. För det lägger vi inte ut. Alltså det är ju vår, blir vi av med källkoden när vi är rökta. Liksom. Så det, men ni har ju också en ny bank, så det är helt andra regulatoriska krav och liksom compliance-grejer. Så att så är det nu. Dynamics 7, nya. Mm. Vill du köra det on-prem, så alltså det är så jävla mycket papper du får fylla i. Och då, du får knappt support, för det är byggt för att köra i Azure. Epi-server, kör ni Epi? Många gör det. Epi-server har plöjt ner alltså tusentals mantimmar på att skriva om hela sin produkt för att kunna köra den på PaaS i Azure. Så Epi-server är Digital Cloud som de släppte nu. Beställer du en sajt där så hamnar den i Azure. Vilket för deras leveransmodell är så att när de uppdaterar sin kod nu så gör de det på alla sina kunder samtidigt. Istället för att ni vet så här, oh, hej, jag ringer från Handelsbanken, vi ska uppgradera från 6.7 till 6.8. Och så ska det sitta två tekniker från Epi-server i en så här 4 månaders projekt och slåss med en projektledare. Nu var jag lite så här raljerande, men ni förstår det mer. Alltså, för dem är det bara så här, deploy, funkar.
Men visst är det som du säger, det måste ju komma från verksamheten någonstans. Och jag som tidigt var lite av en eldsjäl för molnet fick ju på något sätt leta i sådana här liksom kostnadsfrågor och tidsfrågor och kunna på något sätt visa att kunder blir missnöjda eller projekt drar ut på tiden eller sådana bitar. Så att man kan så här förklara för verksamheten så här, vad de förlorar. Så att så de snarare står och liksom så här, bara, men hur går det? Vi måste ju upp i molnet, fattar du inte? Så här. Men det är svårt och jag kan tänka mig att på, just på bank är det så här en nivå till av liksom så här komplexitet med att saker måste funka. Man vågar liksom inte riktigt bara så här dyka ut. Så. Men tipset är att försöka börja något litet hörn. Börja med någon liten dialog och flytta någon server eller någonting som inte är så viktigt som man bör känna på. Då blir lite varm i kläderna. Det för precis, för där spelar det inte så stor roll. Då kan man ju liksom till och med mena att ja, men hallå, om vi lägger upp en burk och så går allting sönder, men då skiter vi i det. Det är inte hela världen. Så att det är verkligen också ett bra tips. Börja liksom med test, för det går alltid att motivera i liksom nästan oavsett vilket projekt det är. För det är liksom bara, ja, men det blir billigare, det går fortare.
Alltså utvecklaren kan ju själv, som ni såg i Visual Studio, liksom.
Ja, det är ju det.
Ny webbsite eller servicebuss eller VM eller precis. Vad det är. Och så tar det liksom 7 minuter. Hinner ju gå.
Ja, precis. Ja.
Yes.
Vi började för ett år sedan ungefär. Började med Gera. Mm. Första liksom testskottet eller vad ska jag.
Och vårt fall hade vi också med oss outsourcing-leverantören. Alltså redan typ andra workshopen. Det här är vår plan. Hur löser vi det? Mm. Så att man inte liksom, det kommer någon från Noah för att knäcka på dörren och liksom, tjena, kan ni koppla in lite molntjänster? Utan de har varit med hela resan och man vill säkerställa att man inte behöver betala för de server som dras upp, för då har man ju inte vunnit något.
Precis. Liksom. Och vi som var på, jag som var med på både från Absolut från början, jag var ju på intern IT, så att vi har ju liksom gjort så här till testskott som inte liksom har varit förankrat eller vad man säger, i verksamheten. Vi börjar ju någonstans med våra projekt som vi på något sätt ansvarar för helt då, och då började vi märka liksom att men herregud, det här måste ju ut i organisationen, men diskussionen har ju pågått längre än ett år. Den har ju liksom det där med molnet, det är ju liksom inget nytt. Nej. Jag tror redan för två tre år sedan tror jag liksom det var liksom kom på tal första gången. Men det var nog ett år sedan som sagt vi började på allvar liksom, flytta upp saker.
Yes.
Ja, just det, vi ligger ju nära varandra nu, ja.
Ja, exakt.
Att man faktiskt stänger ner dem också. Det är ganska stor blandning faktiskt. Men i de här fallen med testmiljöer så har ju vi råkat ta på saker också ibland för länge. Så att det är ingenting som sköter sig självt. Om man inte strukturerar upp det här bra och delar in det liksom i grupper och departments och spending quotas och så vidare och liksom lägger upp testmiljöer och sådär, så det är inte gratis.
Nej.
Alltså man kan glömma att stänga av saker och ja. det har vi gjort flera gånger. Så att någon...
Ja, det går att sätta på. Alltså Azure Automation kan du ju automatisera liksom. Det ska vara på från 7 till 19 och sen från 19 till 06:45 ska det vara avstängt. Och så sköts det med automatik eller skala ner eller vad det nu må vara, så det går att lösa det på det sättet. Men eftersom OF har så många utvecklare så blir det så svårt att säga att nej, men ja, men då stänger vi av då. Man vet liksom inte om det sitter någon ute i skogen och kodar för brinnande livet liksom.
Nej.
Så då har det blivit lite så här personligt ansvar, se till att liksom stänga ner om du drar på semester eller den typen av. Nu är det inga jättesummor man spenderar än så länge, men ju fler som ska ut och ju mer pengar det blir, då blir det ju antagligen det kravet att det måste vara automatiserat. Men samtidigt kollar man i priskalkylatorn, allas vår favoritpriskalkylator, så är det så att tar man priset per månad och bara liksom halverar, så är det ju, jag ska inte säga att det inte är några pengar, men det blir ju väldigt, väldigt billigt. Och då kan man ju snabbt så här, det är på från 07:00 till 23:00 och sen är det avstängt några timmar. Då har man ju ändå sparat 40% av en månad i slutet. Då blir det ju billigare. Va? Ja, exakt. Man just måste ju sova liksom. Ja. Hörrni, tack för att ni kom.
Tack. Tack så mycket.